Ja, det var frågan om Romarbrevets översättning, några exempel som ska ges här. Och vi ska ha en seminarieövning där vi ska hjälpas åt med detta. Jag tror att det är viktigt att var och en kristen skiljer mellan lag och evangelium, det som här har talats om. Och om han skiljer lag och evangelium rätt åt, då kan han också granska översättningar. Och han kan också avgöra om en översättning är riktig eller felaktig. Apostlar och evangelister, de bär fram ett och samma bibliska budskap. Det må vara jag eller de andra apostlarna, så är det detta vi predikar och detta ni har trott. Alltså när vi läser Bibeln, Nya testamentet, då vet vi ett enhetligt budskap hos evangelisterna och hos apostlarna. Och inte bara hos dessa. Jag är avskild för Guds evangelium, vilket Gud förut genom sina profeter hade utlovat i de heliga skrifterna. Alltså, apostlar, evangelister och profeter bär fram ett enhetligt budskap. Det finns alltså ett enhetligt bibliskt budskap. Det finns inga motsägelser i Bibeln. På samma gång skulle vi kunna säga att Bibeln är den mest motsägelsefyllda bok. För den som inte kan skilja lag och evangelium åt blir Bibeln en obegriplig bok. Där står ju att Gud hatar synd och alla syndare. Och där står det Gud älskar världen, det vill säga den syndiga världen. Där står om hur Guds vrede uppenbaras över alla människor, över hedningar och judar. Det talas om en rättfärdighet utan lag, en rättfärdighet inför Gud, och den är uppenbarad åt alla människor. Det är alltså viktigt att skilja lag och evangelium åt. Och det är inte bara en uppgift för pastorn, det är en uppgift för varje kristen människa. Och vi kan ju bara slå upp andra Timoteus brev 2:15. Där står det så här: det är en förmaning till pastorn, pastor Timoteus, den unge biskopen, sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud, såsom en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord. Ja, så står det i 1917 års översättning, och i NT 81 så står det som rätt utlägger Guds ord. Men går vi till den grekiska texten, så väljer aposteln Paulus ett mycket eget ord som han har valt med mycket stor omsorg. Ortotomein, ett ord som man nästan inte finner i grekiskan. Men det betyder, det är frågan att rätt dela sanningens ord. Dela ordet, det vill säga dela ordet i lag och evangelium. Att rätt dela mellan lag och evangelium. Och så ska vi ta upp några bibelställen här. Och vi ska pröva oss själva. Och vi ska se hur klart och tydligt Guds ord är i sin undervisning av Guds heliga lag och i sin undervisning av evangeliet. Och vi ska här kanske mest behandla lagen. Och då ska vi slå upp Romarbrevet 2:14. Och där står det så i den 1917 års översättning. Där står det så i Romarbrevet 2:14 och följande vers: ty då hedningarna som icke hava lagen av naturen gör vad lagen innehåller, så är dessa utan att hava lag sig själva en lag. Då det ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärtan, därom utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd, så och i den inbördes umgängelse deras tankar, när dessa anklagar eller och försvarar dem. Och David Hedegård ger en översättning som är på samma sätt. Och i den norska bibelsällskapets översättning har vi också en korrekt översättning av detta bibelställe. Men var och en kristen kan förstå att det måste vara något galet med denna översättning som vi finner i NT 81. Där står det så här. i Romarbrevet 2:14 följande: hedningarna har inte lagen, men om de av naturen följer lagens krav, då är det sin egen lag, fast de saknar lagen. Därmed visar det att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, och det vittnar också deras samvete när deras tankar, märk väl nu, när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Bibeln lär alltså att det finns en allmän uppenbarelse, en naturlig gudskunskap, en gudskunskap om en helig, allsmäktig Gud som är världens skapare. Och denna allmänna gudskunskap, den är byggd på förnuftets slutledning. Och läran om den allmänna gudskunskapen finns ju i Romarbrevet 1:18. Men Bibeln lär också att det finns ett allmänt moraliskt medvetande hos hedningarna. Den som kommer till ett hedna samhälle kan ju upptäcka, men det är ju underligt i alla fall. Här är det ju inte något fromt oskickligt leverne, utan här kan man gå rätt så trygg på gatorna. Och här lever jag i en värld, i ett samhälle där Kristi uppenbarelse och Kristi undervisning inte alls finns. Man bekänner till Kristi namn. Vad beror det på? Ja, hedningarnas samhälle drivs av, det är också Gud som är hela världens Gud. Och han regerar samhället, också hedningarnas samhälle, i kraft av den allmänna lagkunskapen. Det finns en föreställning om en helig Gud som bestraffar det onda och belönar det goda. Hedningarnas samvete och hedningarnas tankar. Men vad är det då för galet som i NT 81, jo, där säger man så här: när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Och så skildrar denna NT81 hedningars samvete så att samvetet befinner sig i strid. Tankarna befinner sig i strid med varandra. Låt oss säga så här, kan vi säga. Alltså Paulus undervisar här om det dubbla, om samvetets dubbla funktion hos en och samma hedning. Det är från, i denna samvete pågår en dubbel process. Samvetet bedömer dels hans egna handlingar och fäller en dom över dem. Men därtill kommer också samvetets dom över andra människor. Och den bedömningen av andra människor, den sker när hedningen i sitt umgänge med andra, han iakttar sina medmänniskors handlingar. Och den dom han då i sitt samvete fäller över andra människors handlingar, i sina tankar, denna dom är inte uppenbar nu, men den blir uppenbar på den yttersta dagen. Men är det så att tankarna står i strid med varann, då innebär det ju att hedningarna inte längre har ett moraliskt medvetande. Då finns och är inte en gudomlig lag inskriven i hedningarnas samvete. Det är denna nya tolkning är byggd på en annan grammatisk förståelse. Men ni som läser grekiska kan faktiskt se efter själv. Metaxy allelon står i skarp kontrast till auton och är starkt betonat och syftar på subjektet. Och därför är Hedegårds översättning korrekt. 1917 års översättning är korrekt. Norska bibelsällskapets översättning åren 1978 är korrekt. NT81, den är felaktig, och den innebär att det inte föreligger alls ett allmänt lagmedvetande hos hedningen. Lag och evangelium, denna åtskillnad görs ej i modern exeges. Och denna åtskillnad mellan lag och evangelium, det betraktas som en luthersk inläsning. Men om vi inte skiljer lag och evangelium åt, då blir Bibeln obegriplig. Låt oss bara, när vi nu talar om lagen, Låt oss ta upp det här med samvetet. Vi har hört i TV har Christer Stendahl hållit anföranden om juden Jesus. Och Christer Stendahl, han är en världsberömd teolog som har blivit så berömd när han har talat om Paulus robusta samvete. Och han har talat om samvetsprocessen hos aposteln. Och Stendahl har sagt så här, att aposteln Paulus är som kristen. Han är inte medveten om synd. Aposteln Paulus är endast medveten om att han tidigare hade syndat, att han tidigare hade förföljt Guds församling. Och här när vi har talat om lagen och samvete, om hedningars samvete, ska vi därför ta upp detta. Vad lär oss Nya testamentet om samvetsprocessen hos aposteln? I sina många artiklar har alltså Stendahl skrivit om Paulus och samvetet. Och han säger så här, citat: man torde leta förgäves efter vittnesbörd om att den kristne Paulus lidit av samvetskval på grund av personliga tillkortakommanden. Därför är ordet förlåtelse det den ovanligaste av alla termer i de paulinska breven. Slut på citatet. Ja, ni märker här. Förlåtelse, det ovanligaste termen. Begriper han inte? Varenda enkel kristen som läser Bibeln finner ju att ordet rättfärdiggörelse finns där i varje kapitel. Syndarens rättfärdiggörelse. Och rättfärdiggörelse och förlåtelse, det är ju identiska uttryck. Låt oss alltså från hedningarnas samvete gå över till apostelns samvete. Och då ska vi också behandla, hur är det med samvetet hos en kristen? Måste en kristen gå med konstant dåligt samvete? Den kristna konsten under 1300-talet, den konst som målar Maria och som målar Jesus på korset, där har man talat om den gråtande kristenheten. Man skildrar Maria såsom den gråtande Maria. Man skildrar Kristus såsom den gråtande Kristus. Och man skildrar det kristna såsom gråtomänniskor. Men var det nu så med aposteln Paulus att han levde i en livslång konstant samvetsnöd? Då ska vi ta Paulus som blickpunkt. En apostels samvete. Och då ska vi ta upp detta. Hur var det med apostelns samvete i hans förhållande till sina kamrater, till de andra apostlarna och de andra lärarna? Då säger aposteln så här i 1 Kor 4:4. Där talar aposteln Paulus om sitt förhållande till Apollos. Och det säger han så här: tyvärr vet jag intet med mig i mitt förhållande till Apollos. Men därmed är jag icke rättfärdigad. Alltså, i mitt förhållande till Apollos vet jag inte med mig om någon försummelse. Men därmed är jag icke rättfärdigad inför Gud. Eller oskyldig inför Gud. Och av apostelns egen mun hör vi också hur han anbefaller sig åt varje kristen människas samvete. Han skriver i 2 Kor 4:2. Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och går inte illfundet tillväga. Ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägger öppet sanningen och anbefaller oss själva åt varje människas samvete. När aposteln här talar om sitt förhållande till Apollos i sitt arbete, har han rent samvete. Då innebär detta inte att vi har anledning att tala om Paulus som en okänslig människa, som utrustad med ett robust samvete. Nej, låt oss istället fastslå att en sån bekännelse tillkommer det varje kristen att avlägga. Och där en sådan bekännelse inte kan avläggas, att jag lever i mitt förhållande till människor med ett rent samvete, Ja, där den bekännelsen inte kan avläggas, där är den kristna tron hotad. Ty du är förpliktad att vara försonad med din medmänniska. Och aposteln säger också inför stora rådet: allt in till denna dag har jag vandrat med ett i allo rent samvete. Apostlagärningarna 23, vers 1. Jag har vandrat med ett rent samvete. Och vet ni, aposteln förklarar sig ännu tydligare och säger: jag har vandrat inför Gud med ett rent samvete. Det var alltså inte endast i förhållande till andra människor som aposteln visste att han levde med ett rent samvete, att han var försonad. Också inför Gud så vet aposteln att han har en nådig Gud, en försonad Gud, ett rent samvete. Och detta genom tron. Genom tron. Så som Petrus säger vid apostlamötet: genom tron renade Gud deras hjärtan. Apostlagärningarna 15, vers 9. Och det gäller detta, denna utsaga som Petrus uttalar, det gäller alla de troende. Det må vara judar eller hedningar. Och aposteln Paulus säger: jag tackar Gud som jag i likhet med mina förfäder tjänar och det med ett rent samvete. Andra Timoteus 1, vers 3. Då tänker en anfäktad kristen: ja, en sån frimodighet får väl bara en apostel äga. Men nu utgår aposteln från att var och en kristen genom tron får uppträda och skall uppträda med rent samvete. Innebär då detta att aposteln är en okänslig människa med ett robust samvete? Ett samvete som ej är medvetet om syndens och skuldens verklighet? Nej. Det är inte i kraft av något bortseende från mänsklig synd som aposteln åberopar sig för att äga ett gott samvete. Apostelns rena samvete, det äger han som följd av evangeliet. Och det äger han genom tron. Och därför kan han också förmana den unge pastorn Timoteus att stå där rustad. Vad skulle Timoteus vara rustad med? Jo, han skulle vara rustad med tron och ett gott samvete. Första Timoteus 1:14. Och om diakonerna säger också aposteln att diakonerna, dessa tjänsteandar i församlingen, de bör äga trons hemlighet i ett rent samvete. Och naturligtvis, det gäller ju alla kristna. Observera alltså sammanställningen: tron och ett rent samvete. Hur är då förhållandet mellan tron och det rena samvetet? Jo, Petrus förklarar detta. Det var så att hedningarna hörde evangeliet. De kom till tro. Och de blev genom tron renade från ett ont samvete. Det är alltså inte bara några apostlar som ska kunna titta folken i ögonen. Utan varje kristen. Varje kristen ska kunna titta folk i ögonen och kunna säga: jag vandrar inför Gud och i mitt förhållande till medmänniskor, jag vandrar med ett gott samvete, ett rent samvete. Och det säger en kristen genom tron. För han vet ju att han har en nådig Gud. Han har ju hört evangeliet. Och i tron tillägnar han sig löftet. Och så får han leva med ett renat samvete, renat genom tron alena, Kristus alena, nåden alena. Och i en sån ställning, i den ställning som vi kallar för trons nådastånd, lever en kristen då inte bara en kort stund efter högmässan. Nej, vi hör det här veckan ut, han står ju i trons nådastånd. Och därför säger också aposteln: rättfärdig förklarade av tro äger vi fri med Gud. Och så går vi fram i trons fulla visshet. Innebär då detta att vi med Stendal ska kunna säga att Paulus har ett robust och rå, var det en råbarkad människa med ett robust samvete? Är det sant som man säger, vi söker förgäves efter en utsaga där Paulus skulle säga om sig själv att han också är en syndare? Men låt oss då slå upp Romarbrevet 7:24. Där står det orden: jag arma människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Nåden, evangeliet, har han nu i blickpunkten. Han ser Guds heliga lag framför sig. Och när han står ställd inför Guds heliga lag, den lag som är helig, rättfärdig och god, då säger han: jag är en fattig människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och i vers 18 säger han: jag vet att i mitt kött bor inte något gott. Viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Här i texten ser inte aposteln in i evangeliets hemlighet, utan han har budordet framför sig. Och därför kan vi tala om tre huvudpunkter som är viktiga att beakta när vi läser Romarbrevet 7. Vi kan se på verserna 7 och verserna 13. Vi kan läsa dessa verser 7 och 13. Där står det så här: vad ska vi då säga, är lagen synd? Bort det. Men synden skulle jag icke hava lärt känna om icke genom lagen. Ty jag hade icke vetat av begärelsen om icke lagen hade sagt: du ska icke hava begärelse. Och vers 13: har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det. Men synden har blivit det, för att så skulle det bliva uppenbart att den var synd, i det att den genom något som själv var gott drog över mig död. Och så skulle synden bliva till övermått syndig genom budordet. Lagens verkan, det är alltså kunskap om synd. Inte bara en abstrakt kunskap, utan om synd som en konkret verklighet. Om synd som olydnad. Synden genom budordet uppväckte den onda begärelsen, ja, all slags begärelse i mig. Och denna begärelse är något ont, något styggt. Och vi kan jämföra Romarbrevet 3:23. Här undervisar aposteln i detta tredje kapitel från vers 21. Han undervisar om evangeliets hemlighet. Men när aposteln förkunnar rättfärdiggörelsen genom tron, av nåd genom tron, då ser vi detta, hur bakgrunden är den. Så som vi hörde också här förut, bakgrunden är människans syndighet. Och så säger han lämnar den artikel och säger då i vers 23: alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. I kapitel 1 och i kapitel 2 har aposteln undervisat om synd. Hedningarna står under Guds vrede. Juden står under Guds vrede. Alla har syndat. Ingen enda rättfärdig, finns icke en enda inför Gud. Och så undervisar aposteln om rättfärdiggörelse genom tron. Och då vill han säga en gång till: alla kristna har syndat. Om alla troende gäller också detta. De har syndat och de är syndare. Och de saknar äran inför från Gud. Det är också lagens bud och förbud som gör aposteln medveten om överträdelse och tillkortakommanden. Vi kan läsa vers 8. Vi kan läsa vers 19 och vers 23 i detta sjunde kapitel. Och här kommer ju så oerhört klart fram, alltså lagens vanmakt. Lagens vanmakt, och denna vanmakt äger lagen på grund av den mänskliga syndigheten. Lagen ger ej förmågan. Människan får inte ävne att fullgöra det goda. Och vi kan läsa i sammanhang: lagen kan icke driva människan att fullgöra det goda. Vi läser 9-11 i 7 kapitlet. Där står det så här: jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet som var givet till liv, det blev mig till död. Ty då synden fick tillfälle förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. Och vi kan läsa 22-24. Där står det: ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag, som kristen efter den nya människan. Men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fång under syndens lag som är i mina lemmar. Jag arma människa. Lagen ger ej förmågan att fullgöra det goda. I verserna 7-13 talar aposteln om det förflutna. I det andra avsnittet, verserna 14-25, talar han i presens form. Och när aposteln här talar om sig, då talar han om striden mellan anden och köttet. Denna strid mellan anden och köttet, det pågick hos den kristna aposteln Paulus. Och denna strid mellan anden och köttet, den pågår hos var och en kristen människa. Och det endast hos det troende. För om dessa som inte tror, så säger skriften klart att det äger inte Guds ande. Allt som inte är av tro, det är synd. Alltså, och en icke-troende människa kan ju inte äga Guds ande. Men hos alla kristna pågår denna strid bland andra köttet. Och den är ett bevis på att du är en kristen människa. Och den striden pågår in till dödstunden. Då tar den sitt slut. Jag är köttslig. Det är inte något anmärkningsvärt. Varför? Man utgår ofta när man läser detta apostelns ord, utgår man från en idealistisk människosyn. Man hör ju ofta som människor säger i begravningar: ja, den avlidne, han hade en så ljus människosyn. Det är ju inte ett bevis på att man är en kristen, det är ett bevis på att man är en hedning. Utan en kristen har ju inte en ljus människosyn. En kristen vet att människan är en fördömd av lagen. Hon är syndens träl. Och det onda hos människan, då tänker många som äger en ljus människosyn. Jag tror i alla fall att det är på det sättet. Att det onda hos människan ändå kan utvecklas och transformeras. Kan inte det onda begäret slussas in på det goda? Så att det goda ändå får styras in i rätt riktning. Och så menar man att bara vi måste kunna utveckla människan. Människan måste vara utvecklingsbar. Människan måste i kraft av sitt förnuft. Hon är ju ändå en förnuftig varelse. Hon måste ändå kunna övervinna det onda. Men säger aposteln, han har en mörk människosyn. Han lär klart då att syndafallets följder, de är märkbara också idag. Människan är såld under synden. Och hur är det med aposteln Paulus? Vad ger han för lösning? Slutar han i en massiv förtvivlan? Jag arma människan, vem ska frälsa mig? Nej, aposteln, jag arma människa, vem ska frälsa mig från lagen? Nu har han lagen framför sig för ögonen. Men så går nåden upp och så förkunnar han. Han är lättad. Han brister ut i tacksägelse. Gud vare tack genom Jesum Kristum vår Herre. Han har ju lösningen på syndaproblemet. Det är Jesus som är den stora upptäckten. Den är Jesus som han mötte på Damaskusvägen. Och som förkunnade lagen. Så som den Herre som Saulus hade förföljt. Det var denne Jesus som han bekände. Och det är den stora upptäckten. Att Jesus är syndares frälsare. Men om man nu går till NT 81 och läser det här sammanhanget, så har NT 81 gjort en annan upptäckt som är helt annorlunda än aposteln Paulus. Den stora upptäckten i den nya bibelkommissionen, det är, jag har alltså, i vers 21 säger man så här om Paulus upptäckt. Där står det så här. Ja, här kommer upptäckten. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. Alltså den stora upptäckten är att lagen är ett nådigt hjälpmedel i hans kamp mot det onda. Men är det verkligen Bibelns lära? Är det apostelns lära? Att lagen är det goda hjälpmedlet att nå det goda målet. Är detta profeters och apostlars och evangelisters lära? Kan verkligen Paulus lära något sådant? När en kristen läser detta bör han utifrån sin kristna tro och sin kristna övertygelse kunna säga klart och bestämt: Denna översättning är galenskap i Sion. Detta är falskt. Detta är lögn och förbannad dikt. För så kan icke aposteln ha uttalat sig. För Guds ord är klart och tydligt och skarpare än något tveeggat svärd. Och skulle aposteln Paulus ha sagt de orden, att lagen för honom är ett nådigt hjälpmedel att nå det goda, då hade Paulus ännu fortfarande varit en Saulus, en farisee. Hur kan NT81 ge en sådan översättning? Ja, man erkänner ju själv att det inte är Paulus ord. NT81 har plockat in två ord i vers 21. Man har plockat in två ord, något gott. Och så har man fått en helt ny översättning. Och så har hela texten fått en helt ny innebörd. Sammanhanget är helt förvanskat. Och jag skulle vilja ge er en uppgift, Sven-Olav, du som läser nu grekiska och ska börja läsa Galaterbrevet. En intressant uppgift. Finns det någon annan bibelöversättning som gör något så lättsinnigt att man helt enkelt plockar in två nya ord? För dessa två nya ord som man har plockat in finns inte i ett enda handskrift. Inte i en enda av de tusentals bibelhandskrifter som finns. Och jag skulle vilja fråga dig, Sven-Olav. Jag har läst många kommentarer till Romarbrevet. Och jag har ännu inte sett en sån förståelse. En sådan dristighet att kunna helt enkelt manipulera med texten. Kan du på något sätt leta vidare i denna vers 21 och se om någon annan i världen, det finns ju så många galna exegeser, men finns det någon annan i världen som har gjort något sådan galenskap förut? Jag skulle tänka mig att det är den första galenskapen. Ingen annan har gjort något så lättsinnigt. Så finner jag nu hos mig. Vad lär vers 21? Låt oss slå upp Paulus upptäckt. Den är ju rakt motsatt vad Paulus säger. Om man läser orden som det står, om man läser det dokumenten som finns på grekiska, så står det faktiskt så här. Ja, jag ska slå upp den grekiska texten så här då inte. Jag vill titta här. Romarbrevet 7:21, så står det så att vi så här. Där står det: alltså finner jag nu hos mig, jag konstaterar nu hos mig den lagen, hos mig som vill göra det goda, att det onda förefinns hos mig. Alltså han förkunnar ju syndafördärvet. Han förkunnar att syndafördärvet bor hos honom. Att det onda är tillstädes. Att han har en gammal människa. Men vi ska ju veta att det finns ju sådana som alltid har förnekat syndafördärvet. Syndafördärvet förnekas av fariséer och judaister. Och syndafördärvet förnekas av dem som förkunnar den fria viljan. Men aposteln Paulus, han bär syndafördärvet. Men där människor, vi ska veta detta, att där människor betraktar lagen såsom det goda hjälpmedel att nå det goda riket, att nå människornas rike, där blir lagen också nedtonad. Så sker i farisismen. Kanske är det någon som har tänkt sig, fariséerna måste väl vara väldigt stränga människor när de förkunnar Guds lag, och att människor skulle bli, när fariséerna förkunnade genom trohet mot lagen, så skulle människor nå rättfärdigheten, vinna rättfärdigheten. Men då ska jag veta att fariséerna var mycket angelägna om att tona ner kravet. Om hustrun, om pannkakan blev vidbränd, ja, vem kan det bli irriterad? Men fariséerna sa, nåväl, en grupp sa, det är skilsmässanledning. Det är skilsmässanledning. Då fanns det vissa som förkunnat, vi får inte vara så lösa, utan det fanns en strängare riktning också, mellan Hillel och Shammai. Men vi ska veta detta, hos alla dessa som förkunnar lagen som en frälsningsväg, så blir alltid lagen något gott för mig. Och då måste laguppfyllelsen göras möjlig. Och hur blir laguppfyllelsen möjlig? Jo, då ta det lite lugnt. Ta det inte så bokstavligt. Det var en som berättade för mig hur han led i en uppenbar himmelskriande synd. Men han sa inte att han led i en himmelskriande synd. Han sa, jag har vissa problem och vissa svårigheter med det här, sa han. Och så uttrycker sig lagläran. Och så uttrycker sig också bibelkommissionen här i sin förklaring. Man talar här om Paulus svårigheter. Och då säger man, man vet inte om det gäller Paulus svårigheter som kristen, eller om han hade svårigheter som farisé. Alltså i lagläran tonar man ner lagens allvar. Och vi ska veta detta, att fariséerna lärde mycket klart och tydligt att den onda begärelsen, den var god. Den onda begärelsen var god. För ingen skulle bygga ett hus och ingen skulle ingå äktenskap om den onda begärelsen fanns. Och så förkunnade man detta, att den onda begärelsen, det var en incitament och en äggelse till mänsklig aktivitet. Men när aposteln talar om striden mellan den gamla och den nya människan, då förkunnar han den onda begärelsen, den är synd. Du ska inte ha begärelse. Du ska inte ens se på din nästas husse med den onda begärelsens blick. Den onda begärelsens blick är synd. Alltså, och så slutar NT81 så här. Och det är just typiskt för fariseiskt. Hur en interpretatio judaica, en judisk, fariseisk interpretation av Paulus. Man säger så här i sista versen i 7. Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämna åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag. Och så märk väl, och så står det, och med min kötsliga natur syndens lag. Det är så typiskt detta. För bibelkommissionen har sagt hur man ska förstå det här. Det finns en god och en ond böjelse. Och här anknyter aposteln Paulus till den judiska läran om den goda och den onda böjelsen. Och så sa ju fariséerna att den onda böjelsen var god. Och är det så att Paulus uttrycker en fariseisk lära, då bör man ju också sammanoka dessa. Lämna åt mig själv tjänar jag med mitt förnuft Guds lag, och med min kötsliga natur tjänar jag syndens lag. Men vad står i texten? Det är ju den som är viktig, dokumentet. Där står det så här faktiskt i den sista versen i kapitel 7. Det står så här: Autosego, jag själv. Det står så här: alltså så lätt. Nu kommer sammanfattningen. Alltså tjänar jag själv. Och så står det med min håg. Det vill säga med min håg och med mitt sinne. Alltså tjänar jag själv med mitt nya sinne. Med min nya människa, den som jag fick genom tron. Så tjänar jag Guds lag. Men, och här kommer det adversativa men, motsatsen. Men med köttet, med den onda naturen, med min onda fula begärelse som är stygg och ful, tjänar jag syndens lag. Och så talar aposteln här om kampen mellan den nya människan och den gamla människan, mellan anden och köttet. Men vi ska veta detta, att den gamla människan, den regerar inte en kristen. Men den gamla människan, den vidlåder en kristen och plågar en kristen. Och synden, det är en kristens dagliga plåga. För en kristen vill inte synda efter sin nya människa. Lagen som nådemedel. Ja, lagen är nådemedel i judendomen. Trohet mot lagen, den rättfärdige ska leva genom sin trohet mot lagen. Men är det så? Du får då inte göra det för svårt. Du måste anpassa lagen efter verkligheten. Och så talar fariséerna om stränghetens mått och mildhetens mått. Och så säger fariséerna hur Gud, han lägger undan strängheten, den stränga lagen, och han tar fram ett mildare mått. Och bara Gud mäter med ett mildare mått, så ska vi gå vägen. Bara det inte är så ohyggligt svårt med lagen, utan det får vara lite svårt, så ska jag nog ändå klara av det hela. Jag ska klara av det, vi kan klara av det med den fria viljan. Och så menar man det, lagen som nådemedel. Men kristendomen säger något annorlunda. Den säger att lagen är god. Ja, visst är lagen god, men lagen är inte något gott för mig, utan lagen tvärtom stegrar synden. Lagen är den, lagen, om den säger den apostoliska undervisningen, den som felar i ett har felat i allt. Förbannade var och en som inte förblir vid det, så allt som är skrivet i lagens bok och håller den. Galaterbrevet 3:10. Och så kunde Paulus och Jakob, den som felar i ett är skyldig till allt. Något sådant, det var otänkbart för en farisé att säga. En judisk rabbin, han skulle inte kunna tala så. Och när vi läser den profetiska, apostoliska undervisningen, finner vi detta. När lagen förkunnas i Bibeln, då förkunnas det Guds dom över alla. Och då, det är för hårt. Men ni kan inte få vara så stränga. Och när evangeliet förkunnas i den lutherska bekännelsekyrkan, så säger: om en rättfärdig gör så synda förlåt som är framräckt och som du får ta emot som en fri gåva. Då säger människor: men det får inte vara så här lättsamt. Men vad underligt det är. Lagens tunga ok, det ok som fariserna la på människorna axlar, det ok som de själva inte kunde bära. Vad är det för ok som Jesus lägger på axlarna? Jo, synda. Han säger: mitt ok är mild och min börda är lätt. Kom till mig, ni alla som arbetar är betungade, så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig, till mitt ok är mild och min börda